Hej allihop! Martin heter jag. Jag jobbar till vardags på studieförbundet Bilda. Så jag sitter inne vid Parkgatan 4. Och innan det så har jag jobbat 10 år som pastor inom Ekumeniakyrkan. Så där är jag ordinerad pastor. Så vet ni lite något om vem det är som ni ska få lyssna lite på en stund. Det kan vara bra, tänker jag. Kul att få vara här. Och ett skäl då till att jag är ju här, det är ju helt enkelt då för att Eva-Maria, eran pastor, hon är ju min chef, kan man säga. Så, eftersom hon är ordförande för styrelsen för Bilda Region Sydväst. Så där finns det en sån koppling, så vi känner varandra lite så. Men roligt att få vara här och få predika här idag. Vi har ju en väldigt kort text som möter oss den här söndagen. En liten kort text i Markus evangelium. Och om man börjar läsa Markus evangelium så ser man att Markus, han tenderar att ha ganska bråttom när han berättar. Och så är det här också. Markus, i motsats till de andra evangelisterna, Matteus och Lukas framförallt, Markus har inte tid med någon berättelse om Jesu födelse och herdar och stall och såna här saker. Utan istället är det så att när vi läser Markus evangelium, där vår text för den här söndagen är hämtad, då kastas vi istället liksom direkt ut i ödemarken, ut i öknen. Och där får vi träffa en karaktär som heter Johannes döparen. Och Johannes döparen, han hinner inte mer än att nästan säga att det ska komma en som är större än mig. Och där äntrar liksom Jesus scenen. Och sen är det bara några verser till. Och så kommer de här orden som vi precis har hört. Som ju kan sägas vara en slags sammanfattning av hela Jesus budskap egentligen. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Jag tror att det är så här. Att de människor som levde på Jesu tid, varje judisk man och varje judisk kvinna, levde med en idé, en förväntan. Och det var en förväntan att en dag så ska Gud bryta in i den här tiden. I deras historia, i deras liksom faktiska livsomständigheter. Gud ska bryta in och etablera sitt rike. Och när det händer, då tänkte man, då ska det innebära frihet för folket. Då ska det innebära upprättelse. Man tänkte att då ska liksom det liv som vi lever, då ska det konkret förändras. Det var vad man förväntade sig när Guds rike kom. Så när Jesus nu ställer sig ute i öknen och säger, nu är tiden inne. Guds rike är nära. Då väcker det en mängd olika tankar hos dem som lyssnar. Och det är ju också så att de som lyssnar på Jesus, de lever ju i en, vad ska vi säga, i en potentiellt explosiv livssituation. För de är människor som lever under en ockupationsmakt. De lever under förtryck. De har inte det land som de önskar. De lever inte i frihet. Så när Jesus nu börjar tala om att tiden är inne och Guds rike är nära, då väcks de här tankarna hos dem. Är det nu? Är det nu som vi liksom äntligen ska få tillbaka vårt land? Är det nu som Gud äntligen ska bli kung här på jorden med oss? Är det nu som det äntligen ska vara slut på förtryck bygget, slut på slaveriet. Så är det nu? Tiden är inne. Är det nu som den romerska ockupationsmakten ska kastas ut? Det är de förväntningarna som finns hos människor som lyssnar på Jesus. Och den stora frågan som har snurrat hos alla de som lyssnar, det är: men hur ska det i så fall gå till? För i det samhälle där Jesus lever, där lärjungarna lever, där finns det en mängd olika grupperingar som tänkte att det här skulle gå till på lite olika sätt. En del tänkte att det måste nog innebära att när Guds rike kommer, då kommer Jesus försöka liksom sluta nya allianser med den politiska makten. Och så kommer nog Guds rike liksom etableras. Andra, som kanske Johannes döparen, tänkte nog snarare att när Guds rike kommer, då kommer det innebära att vi måste dra oss ifrån samhället, ut i öknen. Och där ska vi fasta och där ska vi be. Och så fanns det en annan grupp som jag tror var ganska tydlig. Och det var de som tänkte att när Guds rike kommer, då innebär det revolution. Då innebär det att vi med våld kastar ut ockupationsmakten, gör oss av med den, kastar om samhällsordningen så att Gud äntligen kan få vara kung. Och traditionen verkar ju mena att det fanns en del lärjungar som kanske närde sådana tankar. Simon kallas ju ibland för Simon Siloten. Och Siloterna, det var ju en judisk gruppering som ivrade för att landet skulle vara fritt. Och som var beredd att ta till våld för att det skulle bli verkligt. Men vad som händer när Jesus kliver fram och säger tiden inne, Guds rike nära, det är ju att Jesus visar på att Guds rike är här, men på ett annorlunda sätt än vad människorna har tänkt. Guds rike är här, men inte genom våld och revolution. Och jag tror att den här krocken mellan de förväntningar som fanns hos människor som levde tillsammans med Jesus och hur Jesus själv formulerar att Guds rike faktiskt kommer, den krocken ser vi sen gång på gång i evangelierna. När folket ropar efter revolution och liksom vill störta samhällsordningen, då säger Jesus: nej, Guds rike, det är som ett litet, litet senapskorn. Det är det minsta, men det har potential till att växa och bli stort. Och när folk börjar tänka att nu när äntligen Guds rike har kommit, då kanske jag kan få vara någon slags ledare i denna armé. Då säger Jesus: nej, i Guds rike, där är ju den störst som betjänar andra. Och så vänder Jesus på människors världsbild och på deras invanda idéer om vad Guds rike ska vara. Och det här återkommer ju gång på gång på gång på gång. När människor säger att ja, men nu om Guds rike är här nu, då kan vi väl i alla fall, då kan vi kasta ut den romerska ockupationen, vi kan skilja agnarna från vetet. Bort med de onda, kvar med de goda. Då säger Jesus: nej, i Guds rike, där måste den goda skörden och ogräset få växa upp bredvid varandra. Och det ska inte kapas bort, det måste få växa. Gång på gång så vill Jesus liksom försöka att ändra människors idé om vad Guds rike är. Han säger att det har kommit, men inte enligt den agenda som folket har. Och jag tror därför att det fanns väldigt många människor som blev besvikna på Jesus. Jag tror att många hade förväntat sig så mycket mer. Och jag tror Johannes Döparen är en av dem. Lite senare berättas det om att han sitter i fängelset och att han faktiskt börjar tvivla på att Jesus verkligen är den som har kommit med Guds rike. Han förväntade sig nog mer. Han förväntade sig nog lite mer hårda tag. Men Jesus visar att Guds rike är någonting annat. Det här som Jesus hade liksom börjat göra med några få lärjungar, samla ihop en grupp människor, gå runt på landsbygden i Galileen, predika, bota sjuka. Jag tror att det var så många människor som hade svårt att se, skulle det här vara liksom början på Guds stora ingripande för världen? Det här lilla futtiga, de där 12. Skulle det vara att Guds rike har kommit? Och så vände människor istället på klacken och gick. Men Jesus, han försöker utmana sin samtid och säga, ja, men om ni ska kunna se Guds rike och förstå att Guds rike är nära, då måste ni börja se på ett annat sätt. Då måste ni börja se att Guds rike, det verkar i det lilla. Guds rike, det verkar i det som verkar oansenligt. Det är så Guds rike fungerar. Det är liksom omvända ekvationer i Guds rike. Och jag tänker att det är precis där som den här texten träffar oss också. Om vi ska lära oss att se att Guds rike är här, då måste vi lära oss att se att det är mitt i det vardagliga som Guds rike finns. Inte i det exceptionella, inte i det himlastormande, utan det är mitt i den liksom gråa vardagen. Det är där som Gud har lovat att komma nära. Jag tror att det här är ett av skälen till varför vi faktiskt går i kyrkan söndag efter söndag. Vi gör samma sak. Vi läser texterna. Vi ber bönerna. Vi tänder ljus. Vi gör det nästan som att det är monotont. Men det är just i det vardagliga som Guds rike finns. I veckan när jag satt och förberedde mig så snubblade jag över en text från Susanne Birgersson i en tidning som heter Access. Och den hade rubriken Carpe diem på riktigt. Carpe diem, det har ju blivit någon slags uttryck i vår tid över att liksom att man ska liksom man ska verkligen njuta av vardagen. Så. Man ska unna sig. Så. Man ska ta sig ett glas vin på fredagen och verkligen så här njuta av livet. Så. Carpe diem. Ta en solsemester. Så. Och ta tid för sig själv. Någon slags sån betydelse har carpe diem fått i vår tid. Men den här texten, den var så spännande för den vill liksom utmana lite av de tankarna. Och så tar den sin utgångspunkt i en bok som jag läste för flera år sedan som är väldigt spännande också. I C.S. Lewis bok som heter Från helvetets brevskola. Och den boken av C.S. Lewis, den beskriver en brevväxling mellan djävulen och en av djävulens demoner. Och demonerna har ju liksom det här uppdraget att hur ska vi få människorna på fall? Och då behöver ju demonen få lite stöd och råd. Så då skriver han brev till djävulen. Det är på låtsas där, det förstår ni. Men då skriver han brev till djävulen för att få liksom lite tips på hur kan man få en människa på fall? Och en av de saker som djävulen säger till sin demon, det är det här. Se till att människan aldrig lever i nuet. Se till att människan fastnar nostalgiskt i tankar på det som var. Åh, det var bättre förr. Där, håll människan där. Så att hon tänker bara på hur bra det var förr. Eller förresten, håll människan i tanken att hon aldrig riktigt kan bli fri från det där dåliga som en gång hände. Låt henne verkligen få stanna i den skulden. Allt det där dåliga som hände en gång. Eller förresten, låt henne fastna i framtidsvisioner. Stora, fluffiga ideal om hur det skulle kunna vara. Men vad du än gör, låt henne aldrig vara helt i nuet. För det är där, säger djävulen, det är just i nuet som en människa verkligen kan möta Gud. Och så tar Susanne Birgersson vidare den här tanken. Så hon börjar reflektera över, men vad är nuet egentligen? Jo, nuet, säger hon, det är ju egentligen bara ett upprepande av samma saker. Gång på gång. Vi vaknar. Vi äter frukost. Vi borstar våra tänder. Vi sätter oss på i bil eller buss eller hur vi nu gör och åker till jobbet. Vi öppnar vår dator. Vi skriver siffror i ett Excel-ark. Vi käkar lunch. Vi öppnar Excel-arket igen. Vi stänger ner datorn. Vi åker hem. Vi besöker vår sjuka mamma. Vi hämtar barn på förskolan. Vi tränar. Och så går vardagen. Det är ju nuet. Upprepningen. Det monotona som snurrar hela tiden. Och så är liksom poängen i hennes texten här, och jag tycker det är så bra, att om vi inte kan lära oss att se att Gud är i det, hur ska vi då kunna tro att vi skulle upptäcka Guds rike eller Gud någon annanstans? Om vi inte ser att Gud finns mitt i vardagen, varför skulle Gud överraska oss jättemycket bara för att vi åker på en konferens, till exempel? Den kristna tron, menar hon, det handlar om att öva sig i att se att det är just den här vardagen som Gud älskar. Det är just när vi torkar snoriga barn, det sysslar jag med konstant liksom, så. Men det är just när vi tar hand om våra sjuka föräldrar. Det är just där som Guds rike bryter in. För det är där som vi verkligen lär oss vad det tålmodigt är att älska. På riktigt. Och därför kan Guds rike bryta in just där. Inte när vi tänker, och om jag bara får åka bort en vecka till Bali nu och sitta på en strand, då kommer jag få frid. Nej, det är nog inte så. Visst, jag har också behov av att drömma mig bort. Jag lovar, jag har mycket behov av att drömma mig bort. Alltså om man lever i, som jag sa, liksom snoriga näsor och liksom inte kan få titta på toa själv liksom. Då är det ju så. Då behöver man ibland bara få liksom, vad vet jag, titta på en film. Eller liksom bara få försvinna en stund. Vi har det behovet, alla. Alla av oss har det behovet. Men min poäng är den här. Du behöver inte leta någon annanstans för att få möta Gud. Gud är det du är. Så gräv där du står. Och jag tänker att samma sak faktiskt gäller våra församlingar och våra kyrkor. Ibland tänker vi så här. Om vår församling bara var sån. Om vi bara hade det där, då. Och så kanske vi tänker att det vore kanske bättre att gå till en annan kyrka eller en annan församling. Men det är just i det här vardagliga som det är att vara församling. Att vara med i den där värdgruppen, att hjälpa till och städa, att fixa och dona, att koka kaffe, att ställa ut stolar eller vad det nu än är. Det är i det vardagliga. Det är där skärningspunkten finns, där vi också kan få möta Gud. Gud älskar nuet. Och det här, det blir utmanande för oss. För det kräver faktiskt lite av ett perspektivskifte. Eller som Jesus säger, en omvändelse. För vår kultur säger väldigt mycket tvärtom. Den säger nog snarare så här: byt karriär. Bind inte upp dig. Lova inte för mycket. Byt partner. Satsa på något nytt. Vår kultur hyllar ju i ganska stor utsträckning omväxling. Det förnöjer ju, säger man. Men idag så vill jag snarare utmana till att se att om vi istället kan omfamna den monotoma vardagen, då tror jag vi kan upptäcka att det är just där som Gud är. Vi behöver inte gå någon annanstans. Kanske skulle man kunna sammanfatta, jag vet inte, men kanske skulle man kunna sammanfatta det jag vill säga i en psalm som finns i psalmboken. Jag hade tänkt så här, skrivit här, så bara, ni kan få slå upp det, men det kommer inte gå bra, säger jag. Men det finns psalm 25, tycker jag väldigt mycket om. Och första orden i den psalmen, det är så här: högt i stjärnehimlen kan vi dig ej finna, men i människovimlet är du hos oss, Gud, tror jag. Jag tror att det är precis så det är. Och jag tror att det är det som att Guds rike är nära handlar om. Så gräv där du står. Gräv där du står. Gud är just där du är. I din röriga vardag, hur den nu ser ut. Vid sjuksängen. Vid förskolehämtningen. På ditt jobb. Och tillsammans så får vi öva oss i att upptäcka att det är just där som Gud är. För Guds rike är nära. Amen.